Ja, då blir detta lektion nummer 8 och vi fortsätter med tro. Tro. Vi ska kanske börja den här lektionen genom att smaka på ett uttryck, nämligen uttryckt att ta ut i tro. Själva uttrycket finns ju inte i Bibeln. Men kan ju på sitt sätt vara ett praktiskt uttryck om vi bara är överens om vad vi menar. Återigen så står vi inför en definitionsfråga. För vi har alla mött människor för vilka detta har fungerat jättesunt. Och vi möter också av och till människor där det inte fungerar sunt. Ju mer personen själv med sina önskemål står i centrum, desto mer tenderade att fungera osunt. Där det alltså blir så här. Jag ser ett löfte. Och jag tar ut det jag önskar mig i kraft av det löftet. Det blir på något sätt att tillägna sig andliga välsignelser till sist utan att ens Gud blir inblandad. Å andra sidan kan detta med att ta ut i tro och ta emot i tro vara detta. Gud leder mig. Han leder mig kanske in i situationer där jag undrar, herre, mina resurser räcker ju inte. Var ska vi få pengar ifrån till det här? Hur ska vi få det och detta att funka? Och var ska jag få medarbetare ifrån? Och hur ska det problemet lösas och det problemet lösas och det problemet lösas? Och man liksom bara får som ett herrens tilltal. Det är inte din business, det sköter jag. Gå nu och gör det och gå nu och gör detta. Så ska du också i tro få se att du ska få det du behöver. Ja, då är ju Gud i högsta grad inblandad. Det är själva verket han som har initiativet, det är han som går steget för. Vi måste alltså bara känna efter med oss själva och ibland med andra människor vad betyder själva uttrycket. För som vi kom fram till i slutet på förra lektionen, vandringen i anden är så att säga grundvalen för löftena i vårt liv. Börjar jag liksom komma ut på mina egna vägar, även om det är mina egna fromma vägar, så står jag under lagen och inte under nåden. Då har jag så att säga inte längre löftena med mig egentligen. Det är inte tänkt att jag ska kunna använda löftena för att liksom vandra på egna vägar. Inte ens på egna vägar så att säga i den fromma branschen. Allra minst där kanske. Låt oss ta det välkända Jesusordet i Matteus 6:33. Där vi kan läsa 31-33 versen. Matteus 6:31-33. Så gör er nu inte bekymmer och säg inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Efter allt detta söker ju hedningarna och er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först efter hans rike och hans rättfärdighet så ska också allt detta andra tillfalla. Jesus talar om två olika typer av människor. Och det som skiljer de här typerna åt, det är vad de söker först. Den ena gruppen är den som först söker behovstillfredsställelse. Den som först söker mat och kläder och allt det där. Allt detta andra som Jesus säger. så finns det en grupp som först söker Guds rik. Guds herravälde står det i grekiska. Alltså i själva verket Guds vilja. För att den djupaste uppenbarelsen av Guds rike i ditt liv idag är Guds personligt uttalade vilja över dig. När Gud uttalar sin vilja så att säga, så är det ju inte det att Gud sitter i himlen och kräver vad du ska göra, utan det han talar till dig, som vi läste om förra timmen, det är ju alltså ord som föder kraft i ditt inre och som du omsätter i trons lydnad, trofastheten. Du inrättar ditt liv efter det Gud säger. Och det Gud har sagt, det innehåller kraft nog för att du ska kunna inrätta dig efter det han har sagt. Men Guds riket dyker inte upp i ditt liv med mindre än att du söker efter. Och jag upprepar att detta är tragiken i så många, många kristna länder. De är så besvikna över att de aldrig fick allt detta andra som Jesus säger. Men de har inte sökt det första. Ständigt kommer man tillbaka till detta i själavård. Att få just ställa frågan. Vandrade vi an? Nej, vad är det för någonting? Aldrig talas om. Och så får man börja undervisa. Och det kan alltså bli så att en människa kan ha brottats med ett problem länge, och så får man undervisa om vandringen i anden. Och så får man fatta ett beslut att nu vill jag söka Guds rike först. Och när personen har fattat det beslutet så kanske man kan lägga händerna på honom eller henne och bedja loss honom ur problemet. Därför att nu står han så att säga i den juridiska position där man har möjligheten att bedja över honom. Han har börjat nu att söka först Guds rike. Ibland när vi ordnar förbönsgudstjänster i våra församlingar så undrar vi efteråt varför blir vi inte fler friska. Och det kan ju ha många förklaringar. Men en av många förklaringar tror jag helt enkelt är den. Att det är så få i församlingen som står i den positionen redan så att säga inom ramen för den gudstjänsten, står i den positionen att de först söker Guds rike. Att vi är ute i ogjort väder många gånger. Därmed inte sagt att man inte kan lägga händerna till och med på oomvända och be för dem och få se dem friska. Men det finns ju ibland människor som säger att det är på något konstigt sätt lättare att be för hedningar än att be för Guds folk. Och det där tror jag lite grann kan ha att göra med just detta att människor som är bekännande kristna och som ändå inte vandrar i anden, de hamnar mycket snart i en besvikelserelation till Gud som gör det mycket svårare för dem att ta emot välsignelse från Gud. De står på ett särskilt sätt under lag. Jag tycker det finns ett evangelium insmuget i det här. Här står nu inte, den som lyckas med Guds rike ska få allt det andra. Det står, den som söker först. Och det måste du vara klar över. Och det måste man ofta poängtera i själavårdssammanhang när man kommer in på de här problemen. Din ställning i förbundet med Gud är sund och riktig den dag du söker Guds vilja för allt. Inte den dag du lyckas höra hans röst och lyckas leva efter hans tankar för dig. För då är vi plötsligt ner i prestationsdiket igen. Och det finns de som kör ner i det. Med alla fyra hjulen. Det finns människor som till sist inte vet om de ska ha en blå eller grön slips på sig utan att fråga Herren. Och det kan bli så hyperängsligt så att sådana människor är det verkligen synd om. De lever ett träldomsliv som inte kan liknas vid någonting annat. Och det måste vi alltså vakta oss för. Vi är ju hela tiden på väg att dissekera loss trosbegreppet ifrån prestation. Att se det som var vår utgångspunkt igår, nämligen att de är varandras motsats. Tron är motsatsen till prestation. Då får vi alltså vara försiktiga här. Här yppar sig en ypperlig möjlighet att köra i dit. Men det står den som söker Guds rike. Och detta är ju alltså trons hemlighet fast uttryckt på ett helt annat sätt. Och då säger Jesus, då ska ni få allt det andra. Jag tycker texten innan är så intressant. Det talas ju alltså om ekonomi egentligen. Pengar och allt som kan köpas för pengar. Tänk om våra församlingar vandrar i anden. Jag bara tänker. Vad mammon skulle tappa sitt inflytande i våra församlingsstyrelser och äldstekorer och kyrkoråd och vad det är mera. Bara tänk. Ibland reser man borst över den här undervisningen om ekonomisk välsignelse. Och gör det ganska mycket i onödan, tycker jag. För tänk vad mycket ekonomisk förbannelse det vilar över våra församlingar. Där man håller på ständigt och tjatar om pengar. Och ständigt planerar efter plånboken. Tittar i plånboken först. Och försöker anpassa Guds rike till vad som finns i plånboken. Tänk om vi fick lära oss att leva i tro på den här punkten. Inte för att vältra oss själva i lyx och överflöd. Men det är heller ingen som undervisar oss. Utan tänk om våra församlingar fick präglas av den trofastheten mot andens ledning att de verkligen också fungerade i tro på det ekonomiska området. Bara tänk. Jag menar, svensk kristning skulle inte gå känna igen det, jag är övertygad. Hur många kollekttal vi skulle bli befriade ifrån. För att bara ta ett exempel. Låt oss titta också i Hebreerbrevets 8:e kapitel. Där börjar vi läsa i 6:e versen och läser kapitlet ut. Men nu har denne fått ett så mycket förnämligare ämbete som han är medlare för ett bättre förbund, vars ordning vilar på bättre löften. Om det förra förbundet hade varit utan brist så skulle väl plats icke ha sökts för ett annat. Men nu förebrår Gud dem och säger, se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Icke ett sådant förbund som jag gjorde med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land. Ty det förblev icke mitt förbund och därför frågade jag icke heller efter det, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och i deras hjärtan ska jag skriva dem och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska den ene medborgaren aldrig behöva undervisa den andra, icke den ene brodern den andra och säga lär känna Herren, ty de ska alla känna mig från den minste bland dem till den största. Ty jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. När han säger ett nytt förbund har han därmed givit till känna att det förra är föråldrat, men det som föråldras och blir gammalt, det är nära att försvinna. Det behövs ett nytt förbund, säger redan profeten Jeremia, därför att det gamla var inte bra nog. Och ett nytt förbund som dessutom vilar på bättre löften. Ja, säger vi, Gud lovar mycket mer i det nya förbundet. Och det är sant att göra. Löftet om evigt liv. Liv bortanför döden och graven är utsagt med en betydligt större klarhet i den nya förbundet lite grann. Men så länge du ser på Guds löften in i denna tillvaron här på jorden, så var det förvisso ingen fel på det gamla förbundet. Gud lovade all sorts välsignelse till dem som var lydiga. Välsignad ska ditt baktråg vara. Ja. Vad är det då för bättre löften? Jag tror att det är så här att det är våra löften till Gud som har blivit bättre. Långt mycket mer än hans löften till oss. För hos honom sker ingen växling mellan ljus och mörker. Förändringarna står ju alltid vi för. Här handlar det om ett förbund. Och i ett förbund ger alltid båda parter löften till varandra. Gud talar om att det gamla förbundet höll inte måttet därför att människorna bröt. Människornas trofasthet i förbundet var den svaga länken. Inte Guds trofasthet mot människorna, den var inget fel. Och därför kan man inte göra ett nytt och bättre förbund genom att Gud lovar ännu mer. Och få det hela att funka. Utan ska det hela funka bättre i det nya förbundet, så måste människornas löften på något sätt bli bättre underbyggda. Och det är ju precis vad Gud säger genom Jeremia. Så som Hebreerbrevet citerade här. Jag ska lägga min lag i deras hjärta. Jag ska förvandla människorna. Så att vi får ett förbund som funkar bättre än det gamla. Gud funkar bra nog. Men vi. Jag ska göra deras trofasthet större. Det är ju vad Gud egentligen säger. Äntligen ska jag förvandla dem så att de kommer in i det mått av trofasthet som kan få förbundet att fungera. Guds löften är bra nog och hela vidden av Guds löften kommer fram i ljuset om bara Gud får göra våra löften bärkraftiga genom att ge oss den heliga. Sen är det en annan sak att Gud också lovar ännu mer i det nya förbundet. Men låt oss inte läsa den texten bara så. Att det här är ett förbund där Gud lovar mer än i det gamla. Utan här är ett förbund där Gud reparerar den svaga länken i kedjan i det förra förbundet. Nämligen människor. Låt oss så titta i Jakobs femte kapitel och läsa från 13 till 18 verserna. Får någon bland er utstå lidande så må han bedja. Är någon glad så må han sjunga lovsånger. Är någon bland er sjuk må han då kalla till sig församlingens äldste och dessa må bedja över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Och trons bön ska hjälpa den sjuke och Herren ska låta honom stå upp igen. Och om man har begått synder ska detta bli honom förlåt. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra på det att ni må bli botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön när den bedes med kraft. Elias var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det icke skulle regna och det regnade icke på jorden under 3 år och 6 månader. Åter bad han och då gav himlen regn och jorden bar sin frukt. Här möter vi i anslutning till helandes teologin uttrycket trons bön. Och som så ofta i Bibeln så finns ingen definition. Det står ingen parentes. Trons bön är 1, 2, 3, 4, 5. Utan istället så står här bara en liten hänsyftning till gamla testament. I det här fallet till vännen Elia. Han bad trons bön. Och sen är det upp till var och en att vara bibelkunnig nog att tänka efter vad var det Elia gjorde för någonting. Varför kallas just hans bön för trons bön? Är inte allt bedjande trons bön? För själva begreppet väcker lätt den tanken hos oss. Jaha, det här är en bön där man investerar en speciell form av säkerhet. Och så börjar man se på sig själv. Har jag den säkerheten? Nej, det har jag nog inte. Inte värt jag be för de sjuka. Men nu har vi alltså tagit tag i begreppet tro utifrån detta att det är mitt handlande på ett gudomligt initiativ. Vi behöver inte slå upp om Elia. Vi minns alla berättelser. Och vi kan säga att i hans bedjande, i anslutning till den 3,5 år långa torkan och dess avslutning med Baals profeterna och Karmel och allt det här, så har du tre komponenter som gör hans bön till trons bön. Det första var att han bad inte så som han själv hittade på, utan hans bön var ingiven av Gud. Träd fram inför konung Ahab, så vill jag låta det regna på jorden. Halleluja Gud, du ska låta det regna. Nu sätter jag mig ner här och väntar. Och tittar efter hur länge det dröjer. Hej då. Fastän Gud hade sagt, jag vill låta det regna, så sitter Elia och ber tills det regnar. Egentligen inte fastän, utan just för att. Trons bön är först och främst att ha fått både böneämnet och bönesvaret från Gud. Du får göra alla dina önskningar kunniga inför Gud. Alltså det finns böner som utgår ifrån dig, lika väl som det finns böner vars innehåll utgår ifrån Gud. Du ska inte bli så ängslig så att du tänker att idag har jag inte hört någonting från Gud och kan jag inte be om något. Det kan du mycket väl göra. Men trons bön är alltså en bön som Gud har lagt ner i ditt hjärta. Där han får ge dig först bönämnet och sen bönesvaret. För det andra, det som gör trons bön till trons bön, är att den är uthållig. Elia skickade upp sin medhjälpare 7 gånger på Karmel för att titta efter om det inte kom något mål någon gång. Och under tiden satt han i solgasset och bad. Till sist så kommer medhjälparen ner och säger, nu kommer det ett moln stort som en hand upp ur havet. Nu är det bråttom, säger Elia. Nu behöver vi inte be längre. Men det var en trofast bön i detta. Att Gud hade gett bönämnet. Han höll ut i bön. Och den var trofast på ett tredje sätt. Nämligen den innebar en risk för hans liv. Den innebar en risk för hans liv. Jag menar, Ahab sökte med ljus och lykta efter honom för att slå ihjäl honom under de här 3,5 åren. Och så kommer Gud och säger, träd fram inför konung Ahab. Och det var ju inte så säkert att hans huvud satt stadigare på axlarna bara för att han hade tagit död på 450 Baals profeter. För det var bara 7000 personer kvar i hela Israel som inte hade böjt knä för Baal. Så några präster och profeter mer eller mindre var kanske inte så noga. Det var en risk för hans liv. Också i detta var han trofast. Nu tar Jakob upp det här med trons bön. När det gäller att be för de sjuka. Och du kan skymta in lite grann mellan raderna här. Att det handlar väldigt mycket om en bön som först har lyssnat in vad Gud vill säga. Jakob skriver, om någon har syndat. Då ska han bekänna det. Ja, men hur ska man veta det? Kära hjärtan, så här, kommer man hem till gamla Amalia Sofia Andersson som ligger i lunginflammation. Hur ska jag veta att hon satt och skvallrade med en människa i förra veckan? Och att det kanske är det hon behöver lägga fram för att bli frisk? Jo, du måste fråga här. Å andra sidan kan du ju inte flyga på alla som ligger sjuka och säger att du har säkert haft någon fuffens för dig. Det var ju vad Jobs vänner gjorde med Jobb. Och Gud sa efteråt att ni har inte talat rätt om mig som min tjänare Jobb har gjort. Hur ska jag veta hur jag ska be för en enskild sjuk? Svar, Gud får leda dig. Därför att här handlar det så mycket om en tronsbön. Och det vi sysslar med när vi bedriver själavård, då vi kanske sitter i samtal med en människa, det är ju att komma till en gemensam klarhet så att vi till sist vaskar ut ur samtalet en tronsbön. Alltså vi får försöka se människans totala livssituation i andens och ordets ljus, ledda av anden. Så att vi till sist vet hur Gud vill att vi ska be över den människans liv. Och så får vi be en överenskommelsebön. Och kanske den människan själv måste ta med sig dessa böner nedskrivna på ett papper. För att kunna arbeta uthålligt med ett bönämne under en längre tid. För att också få se trons bön verka så att säga på längre sikt. Det är så väldigt mycket det vi sysslar med i själva ordet. Trosbön. Låt oss då gå vidare till Johannes 11 kapitel och läsa om hur man tror ut folk ur graven. Johannes 11, där vi läser från 38 till 50 versen. Då upptändes Jesus åter i sitt innersta och gick bort till graven. Den var urholkad i berget och en sten låg framför ingången. Jesus sa, ta bort stenen. Då sa den döde syster Marta till honom, herre, han luktar redan till han har varit död i 4 dygn. Jesus svarade henne, sa jag dig inte att om du trodde skulle du få se Guds härlighet. Då tog de bort stenen. Och Jesus lyfte upp sina ögon och sa, Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Jag visste ju förut att du alltid hör mig, men för folkets skull som står här omkring säger jag detta för att de ska tro att det är du som har sänt. När han hade sagt detta ropade han med hög röst, Lazarus kom ut. Och han som hade varit död kom ut med händer och fötter inlindade i bindlar och med ansiktet inhöljt i en duk. Jesus sa till dem, lös honom och låt honom gå. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus hade gjort trodde då på honom. Men några av dem gick bort till fariserna och omtalade för dem vad Jesus hade gjort. Så sammankallade överste prästerna och fariserna en rådsförsamling och sa, vad ska vi ta oss till? Denne man gör ju många tecken. Om vi låter honom så fortfara ska alla tro på honom och romarna kommer då och tar ifrån oss både land och folk. Men en av dem, Kajfas, som var överste präst för det året, sa till dem, ni förstår inget. Och ni besinnar inte hur mycket bättre det är för er att en man dör för folket än att hela folket förgås. Här har vi nu en rik provkarta på begreppet tro. Jesus säger till Marta, sade jag dig inte att om du trodde skulle du få se Guds rik, Guds härlighet. Och Jesus ställer som ett villkor för att Lazarus ska uppväckas från det döda. Ställer Jesus ett villkor in i Martas liv. Du måste tro. Nå, vad var det hon skulle tro, Marta? Skulle hon gå hem och bygga upp en tro för uppväckande av folk som redan luktar? Nej. Vad var det för ett mått av tro Jesus begärde av henne? Jo, att hon skulle göra som han sa, ta bort stenen. Vi får aldrig veta hur pass säker och hur pass, ja, vad hon kände överhuvudtaget, Marta, när hon lät flytta på stenen. För hon fick att säga till några gubbar att flytta på den. Men huvudsaken var inte vad hon kände, utan huvudsaken var att hon lyssnade i Herrens tilltal och gjorde det han sa. Hon lät flytta på stenen. Det var hennes bit i det hela. Hon hade lyssnat in Jesu befallning så att säga och följde det. Sen har du Jesus. Han stod där med sitt mått av tro. Han säger, jag tackar dig Fader för att du har hört mig. Som Harry Greenwood brukar säga, han hade underverket med sig när han kom. Tycker ett mycket bra uttryck. Han hade redan fått klartecken ifrån Fader. Jag tackar för att du har hört mig. Fadern hade redan liksom gett grönt ljus. Och då fanns tro som Jesus några ögonblick senare talar ut. Lazarus kom ut direkt. Sen fanns det folkets tro. Det var de som såg vad som skedde och trodde. Och sen var det prästernas otro som vi också kan ta med på köpet. De betvivlade aldrig att någonting hade hänt. De betvivlade inte att Jesus hade uppväckt Lazarus från det döda. Men deras fråga var, hur ska vi slippa ta konsekvensen av det Jesus har gjort? Därför att när du ser på Marta, när du ser på Jesus och när du ser på folk, så handlar det hela tiden om att på något sätt lyssna in någonting som kommer direkt eller indirekt från Fadern och handla efter det. Lyssna in eller spana in något som kommer från Fadern. Direkt eller indirekt och ta konsekvenserna av det. Prästerna, de lyssnade in och spanade in något som hade kommit från Fadern, men önskade undvika att ta konsekvensen av det som de fick veta. Det ena kallar Bibeln för tro, det andra kallar Bibeln för otro. Låt oss fortsätta med Matteus 8 kapitel. Och börja läsa i 5 versen. När han därefter kom in i Kapernaum trädde en hövitsman fram till honom och bad honom och sa, Herre, min tjänare ligger där hemma lam och lider svårt. Han sa till honom, skall då jag komma och bota honom? Hövitsmannen svarade och sa, Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak, men säg allenast ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är ju själv en man som står under andras befäl. Jag har också krigsmän under mig, och om jag säger till en av dem, gå, så går han, eller till en annan, kom, så kommer han. Och om jag säger till min tjänare, gör det, då gör han så. När Jesus hörde detta förundrade han sig och sa till dem som följde honom, sannerligen säger jag er, i Israel har jag icke hos någon funnit så stor tro. Och jag säger er, många ska komma från öster och väster och få vara med Abraham, Isak och Jakob till bords i himmelriket. Men rikets barn ska bli utkastade i mörkret där utanför. Där ska vara gråt och tandagnisslan. Och Jesus sa till hövitsmannen, gå, så som du tror så må det ske dig, och i samma stund blir tjänaren frisk. Jesus förundrade sig över hövitsmannens tro och säger, så som du tror ska det ske dig. Och han säger, jag har icke i Israel hos någon funnit så stor tro. Och vi kan undra, vad var det för speciellt med den karns tro nu då? Var det att han tänkte att det räcker med ett ord av Jesus? Ja, men den tron den har vi också. Och den tron hade nog många andra i Israel med. Men i Israel fanns det ingen som såg att Jesus hade den makten därför att han var fullkomligt underordnad Fadern. Precis som han som officer var fullkomligt underordnad de officerare som stod över honom. Jag har inte träffat någon som har fattat trons principer så bra i hela Israel som hos den heden, säger Jesus. Och vi snuddar då vid begreppen makt och auktoritet. Och låt oss till exempel läsa i Lukas 10 kapitel. Verserna 17-20. Och de 72 kom tillbaka uppfylld av glädje och sa: Herre, också de onda andarna är oss underdåniga genom ditt namn. Då sa han till dem: Jag såg Satan falla ned från himmelen såsom en djungeld. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa all ovännens härsmakt, och han ska inte kunna göra er någon skada. Dock glädjens icke över att andarna är er underdåniga, utan glädjens över att era namn är oss skrivna i himmelen. Nu står det makt i den svenska översättningen. Och det gör det dessvärre, vill jag minnas, också i nya översättningen. I grekiskan står det exousia, auktoritet. Och även om skillnaden är hårfin, så vill jag mena det är en skillnad. Den som har makt kan göra som han vill. Bibeln stryker under: makten tillhör vår Gud och Lamm. Den tillhör inte oss. Vi har auktoritet. Gud ger oss auktoritet. Och för att ta en enkel illustration som jag brukar använda här. En polis har auktoritet. Han kan inte göra som han vill. Det är inte han som stiftar lagar. Lagarna stiftas av de som har makt. Men polisen har i kraft av de lagar som han har underordnat sig auktoritet att gå in i olika situationer och ställa saker till rätt. En polis kan inte fungera efter vad han själv tycker. Han måste hela tiden vara informerad om vad lagstiftaren har menat. Och för oss är det så att den auktoritet vi utövar är alltså officerens auktoritet. Hövitsmannen som hade personer över sig som han kommunicerade med hela tiden. De hade inte gett honom bara en liten handbok med trafikregler att arbeta efter, utan han fick ständigt ta emot order själv in i sitt liv och följa dem. Det är grundvalen för vår auktoritet. Det innebär att vi kan förtrampa all ovännens härsmakt. Ja, men inte hur som helst. Inte när som helst. Utan så, på ett sådant sätt att vi kan göra det när Gud leder oss till att göra det. När Gud visar oss. När Gud bjuder oss. Man träffar så många människor som blir brända på det här med så kallad andeutdrivning. De kanske har ett väldigt förnedrande tvång i sitt liv av något slag. Och tycker själva att det här måste vara en andemakt. Och ja visst, gärna det. Det tror man visst det. Och så läggs det händer på och så ska det drivas ut och så händer ingenting. Det är ett väldigt bra sätt att få folk att gå sönder. För att antingen så tänker man, jaha, jag är inte frälst. Gud vill inte ha mig. Eller också, anden kom inte ut. Eller, ja, det finns en massa andra frågor som alla slutar med: vad är det för fel på mig?